Ofrivillig ensamhet kan vara bedövande och förödande, inte minst om du är i 18-20-årsåldern och står på tröskeln till vuxenlivet. Det ska vi tala om här i Slaget efter 12 idag och jag heter Maria Nylund. En färsk undersökning visar att ungdomar i just den här åldern lider särskilt mycket av allt det som coronaåret har fört med sig. De är mer missnöjda med sina liv än på länge. Man har gjort den här typen av undersökningar sedan 97 år. Resultatet nu var det sämsta på över 20 år. Barn och ungas mående har varit särskilt mycket på tapeten den här veckan. Framförallt också på grund av det verkligt skakande tonårsmordet i Forsby där rättegången inleddes igår. Det finns ju en hel del rapportering om det här fallet på svenska.yle.fi och också Nyhetspodden diskuterar vad det är som har gått fel då någonting så här chockerande kan hända. Och vi ska också fortsätta diskutera barn och ungas välmående här i Slaget efter 12. Och med oss på en linje här ska vi ha Janina Andersson. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är där. Du är verksamhetsledare för Mannerheims barnskyddsförbund i Egentliga Finland. Jo. Och så har vi Eva Österbacka. Du är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Välkommen du också.
Tack.
Och så har vi också Vesa Hanski. Välkommen.
Tack.
Du är här med flera olika perspektiv i bagage. Dels jobbar du som polis och dels har du en hel del kontakt med ungdomar eftersom du tränar dem i simning och du sitter också med i Åbo stads ungdomsnämnd. Där representerar du Svenska Folkpartiet. Men vi ska alltså ta avstamp i den färska undersökning som publicerades för några dagar sedan som handlar alltså om hur nöjda eller missnöjda barn och ungdomar är med sina liv. Och den visar att framförallt flickor är missnöjda. De ger livet skolvitsordet 7,7 i medeltal. Pojkarnas medeltal ligger på 8,2. Och för tjejernas del så har vitsordet sänkts med nästan ett helt vitsord på ett år. Och det här upplevs av forskarna som jättemycket. En klar försämring alltså. Vad tänker du, Janina Andersson, om det här?
No, först när jag tänker på skillnad mellan flickor och pojkar så pojkar har ju socialt liv ganska mycket också så att de spelar och går spel på internet och så pratar de och umgås samtidigt. Alltså de har ett socialt liv som inte har förändrats alls om man tänker att corona har tvingat oss att inte träffas direkt. Flickor har kanske inte riktigt lika mycket som de gör tillsammans på avstånd som har för dem naturligt förut också. Och det verkar tycker jag på något vis så att flickor saknar ännu mer det här inofficiella hängande ihop där man kanske kan se lite på pojkar eller flickor eller vad man vill se på och umgås så där fritt att pojkar har det lite lättare att klara av det här nu situationen där livet är på något vis på stopp och håll och det är speciellt när du är ung och skulle vilja träffa många människor och se nya människor och kanske hitta din livsmänniska så är det här extra tungt just för de människorna. Och om du så bor ensam och är studerande någonstans så kan det bli verkligt tomt. Om du har en familj omkring dig så visar det sig att då mår man nog bättre att man har sociala kontakter på något vis än det att man är helt ensam.
Mm. På vilket sätt syns det här växande missnöje bland barn och unga hos er vid Mannerheims barnskyddsförbund? Märker ni av det på något sätt?
Det som vi har fått nu här på höra på senaste tiden är att sådana skolelever till exempel som har varit väldigt duktiga och motiverade och man skulle vänta sig att de skulle hålla upp den här motivationen också nu på den här situationen när man inte frungår så mycket. Så de håller på att missa sin motivation. Det betyder att för att ha den här känslan av att det här är roligt att lära sig så behöver de träffa andra som de umgås med och pratar så de får stöd av i sin iver att lära sig och komma vidare. Det blir en tomhetskänsla och det som vi är väldigt rädda för är att de ungdomarna börjar få en sån känsla nu att de hör till den förlorade generationen. Att de som just nu är i en kritisk ålder under coronatiden kommer de att lära sig mindre, faller de efter, blir de på sämre ställda i framtiden. Och det hoppas jag innerligen att vi kan få dem att tro på att de inte får det svårare på studiemarknaden, arbetslivet och sånt senare. Att de inte känner sig som en förlorad generation. Det är väldigt viktigt hur vi talar om dem också nu. Att de inte ska känna sig som att just ni är de som det har gått illa för.
Mm. Och att ni man på något sätt är dömda till någon slags sämre framtid. Vad säger du, Vesa Hanski? På vilket sätt syns det i ditt jobb som polis att barn och unga har det sämre ställt nu än före pandemin? Eller ser man någonting av det här?
Man kanske ser inte så mycket av det ännu för att det är ju, allt händer ju i princip inom fyra väggar. Men sen när allt öppnas så då har jag en viss oro nu att det kan bli ganska mycket problem för samhället också. Vi har en viss generation som Janina sa här så man missar egentligen ett år av sitt liv. Att om vi tänker vi som är lite äldre, så att ett år är ganska kort tid. Men en sån som har fyllt 18, så är ett år jättelångt. Och allt det där roliga egentligen som man har när man fyller 18, så uteblir. Och kanske det att man försöker få tillbaka sig på något vis sen om att ha ännu mer roligt, så kan ha kanske nackdelar också i framtiden. Men sen tänkte jag av våra liksom människors grundbehov, så klart vi vill bo någonstans, ha trygghet, få mat och vatten, och sen en sån viktig basfunktion som vi människor har, så vi vill leva ett socialt liv, att vi har socialt umgänge. Och kanske den här välmående ganska mycket med den saken också göra, för att vi har ett visst behov att umgås med varandra. Och när själva liksom det här umgänget uteblir, så känner vi oss kanske mindre välmående.
Mm.
Och det är något sånt som kanske bubblar där, eller som bubblar också nu mellan de här fyra väggarna som vi inte då ser och vi inte får tag på, som jag antar nog att komma i framtiden, att komma liksom vårt samhälle att bekosta.
Ja, no, polisen har ju sagt, eller berättat om statistiken visar att man gör ganska mycket mera hembesök nu än tidigare, att det händer mera tråkiga saker just mellan de här fyra väggarna.
No, det stämmer nog, för att före den här pandemitiden såg man ju ungdomarna på gatorna. Man hade möjlighet att diskutera med dem. Man kom åt dem på ett sätt och vis. Man kom åt dem och gjorde illa. Men nu när man inte ser dem så mycket mera på gatorna, så allt det där händer liksom någonstans då inte liksom myndigheterna ser och får inte tag på. Och när det håller på att rulla tillräckligt länge, så det här, så när man får tag på någon sen i följande skede, så kanske det kan, i vissa fall kan det vara för sent också.
Mm. Nu ännu tänkte jag fråga dig, har du som polis någon uppfattning om det där, att hur olika sits är barn och unga riktigt? Alltså skillnaden på fattig och rik till exempel.
Ska vi se det? Man kan indela liksom människornas behov att be om hjälp, att man har lust att be om hjälp. Och sen kanske det att man har kunskap och be om hjälp. Och om man på något vis bättre ekonomiskt ställ, så kan man tänka sig att om man hoppar med i kommunens maskineri och försöker få hjälp, så kan det ta en tid. Men om man konstaterar då att man har möjlighet att söka hjälp annanstans, så helt enkelt betalar man. Om man har kunskapen och lusten att söka efter hjälp. Men sen om det fattas det att man inte ekonomiskt möjligt att skaffa någon hjälp, om hoppastans maskineri och försöka efter hjälp, så kan det ta länge och länge och länge, och sen kanske är man upp. Mm. Och så har vi ett problem till. Men där finns kanske den där liksom ekonomiska möjligheten finns, fast man kanske har kunskap och möjlighet. Men det finns nog ett sånt tankesätt också, att de som har det bra, så har det så här kanske ytligt sett, så har de det ännu bättre, och de som har det dåligt, så har det kanske ännu mera sämre.
Mm. Det har man ju sagt här.
Jo.
En hel del. Eva Österbacka, du
alltså...
Ja. Janina,
det är ganska lätt att tänka det också, om man bor väldigt trångt och inte har liksom bra internet eller datamaskin eller annat. Så när man ska vara där, så är det väldigt nära med andra människor och inte har några roliga grejer, inte har fast några tyngdlyftningsgrejer eller vad som helst som människor vill göra hemma när de inte kan komma ut. Så det är väldigt stor skillnad att normalt när du går ut och umgås någonstans ute, där alla är jämställda, så är vi mer jämställda. Nu när vi är där hemma, så blir de här våra omständigheter ännu klarare, tydligare vad vi har att utgå från. Att det var ju någon gång som Obama skrev för länge sedan i en bok att de var oroliga för långa sommarlov för skoleleverna i USA, därför att då märkte skillnaden. Då när man hemifrån, om man får liksom sociala inputar till att utveckla sig själv och göra roliga saker, så går man som människa också vidare under sommarlovet. Men om man inte har någonting, om det inte finns någon kraft och ork att stödja en, så sjunker man ner. Så den här ojämlikheten ökar när vi är väldigt mycket bara med våra egna familjer.
Mm. Eva Österbacka, du är alltså professor i nationalekonomi och sysslar med familjeekonomi en hel del. Jag undrar, hur oroad tycker du att vi borde vara när barn och unga säger att de är missnöjda med livet och att det i medeltal då är värt 7,7 i skolvitsord? Det är ju ändå ett medeltal, där ryms ju också mycket variationer i det förstås. Är du bekymrad?
Ja, det är jag nog. Det som... I dagens läge så har vi större skillnader ekonomiskt. Och det gör det som vi har pratat om. Att nu är det större skillnader, så att de som är liksom i lägre ändan har det mycket sämre än medeltalet. Eftersom spridningen är ganska stor. Så att risken för de som har det illa, så är ganska stor. och den här spridningen är ännu större.
Ja, har det här blivit liksom värre så att säga? Alltså inkomstskillnaderna mellan familjer har vuxit? Är det så?
Om man jämför alltså utvecklingen av de senaste 20-30 åren så har inkomstskillnaderna ökat. Och det är speciellt bland barnen som den här liksom fattigdomsgränsen underskrids. Så att ökningen där bland barnen har förvärrats.
Just det. No, finns det alltså någon specifik grupp som du är särskilt bekymrad över?
De som inte klarar sig i skolan, som inte klarar distansundervisningen eller liksom nu halkar efter, så ser jag nog som en stor problematisk grupp. Att det är ganska svårt att eftersom nu är ju åtminstone i grundskolan sker den mesta undervisningen i skolan. Men på andra stadiet så är mycket liten andel i skolan. Så att grundskoleeleverna, tack och lov, nu får vara i skolan och har någon annan vuxen som kan se till dem om det är så att hemförhållandena är besvärliga eller liksom inte riktigt tillräckliga. Men att i våras så märkte man ju att det var ganska, eller de som inte klarar sig så hamnar emellan.
Mm. Där har ju bland annat, åtminstone här i Åbo, att undervisningsdirektören kritiserar just det här att man lite för lättvindigt har tagit i de här distanslösningarna för andra stadier, just att man tänker att de är så pass gamla att de klarar nog det där jättebra liksom, eller lättare än grundskoleeleverna i alla fall. Vad tänker du, Vesa Hanski, till exempel om det att andra stadier på det här viset förväntas klara sig där nu hemma?
Nu ska vi har en grupp barn såklart som vi presterar ytterst bra i skolan. Och då kan jag känna viss ångest också för det att de hamnar liksom på något vis. De får inte den utbildningen som tycker ska vara liksom 100% bra för deras själva. Men som jag sa det sen tidigare, såklart de som är kanske lite inte så, eller de som inte är så bra i skolan, så behöver stöd annars och hjälp. Till och med gymnasiet också. Så ifall de inte har sådana föräldrar som har vilja och kunskap att hjälpa barnen och stödja barnen för att komma genom gymnasiet eller yrkesskolan, så där har vi nog ett problem nog i framtiden. För att man får ju inte tag på de här eleverna på något vis, förutom att skicka vilman med eller fråga att var är ni och vad håller ni i huset, varför är ni på timmar och så vidare och så vidare. Och speciellt sådana yrkesbranscher i framtiden som man använder liksom mycket kunskap med händer så att säga, som yrkesskolorna, så har jag en sån tanke nog att om man lär sig någonting, att till exempel att montera en bil eller någonting annat motsvarande, så när de kommer ut i arbetsmarknaden, så hur bra är de sen slutligen? Att ha företagen som tanke att de beprövar de som söker efter jobb, att vem som kan bäst. Och nu finns det en viss risk att om man inte kan träna upp sig till sitt arbete som man kan bli färdig om några år, så om inte man kan det egentligen bara genom att se på en video. Så nu har jag lite sån tanke att kanske de är inte så bra sen slutligen som de andra som har blivit färdiga tidigare. Det finns en sån ojämlikhet i arbetsmarknaden sen i framtiden. Den risken finns nog.
Vad säger Janina Andersson? Finns det någon grupp som du är speciellt orolig för?
Jo, det här är något som jag också har dåligt samvete över. Vi har ju väldigt mycket praktikplatser för studerande på MLL. Och nu måste vi säga nej till de flesta, för att vi har inte ansikte mot ansikte verksamhet där de skulle kunna vara med. Och om vi har, så ska det vara så små grupper att man inte kan ta någon extra människa med dit. Så tyvärr har vi haft väldigt mycket mindre praktikplatser för unga studerande. Och det gör ju deras liv väldigt besvärligt. De blir ju inte färdiga om inte de får sin praktik. Men det som jag har varit, att den här hungern efter någon vuxen som bryr sig om och stöder och hjälper dig att komma igång är ju väldigt stor. Och många familjer kan ge det hemifrån, och då kanske familjen till och med får starkare gemenskap än förut. Att man på riktigt bryr sig om varandra och gör saker. Man går ut och går i skogen tillsammans, man gör saker tillsammans. Men det finns många ungdomar som inte har någon sån vuxen. Och vi har ju sådana frivilliga stödpersoner från MLL som vi har utbildat. Och jag har speciellt mycket fått budskap nu om hur de känner sig viktiga under den här coronatiden. Att det är de som tar kontakt med de här unga och säger att ska vi gå ut och promenera tillsammans, ska vi prata om din skola, ska vi prata om vad du tänker på. Och de säger att de både själv kommer sig för att gå ut och röra på sig så inte de annars skulle göra när de går med den här ungdomen, och de ser att den här ungdomen väldigt längtar efter dem nu. Att ännu mer än normalt längtar de efter en vuxen som faktiskt bryr sig och gör med dig trevliga saker och stöder dig och funderar på din framtid.
Mm. Nå, du, Vesa Hanski, har ju lite en sån här roll. Det är din andra roll här. Du tränar simning. Och träffar en massa ungdomar på det sättet.
Jo.
Du blir säkert en viktig vuxen för dem, kan jag tänka.
No, eller? Så det är ju undersökt, eller det är ju konstaterat för länge, länge sedan, om man tiotals år sedan, att en tränare är väldigt viktig för ungdomar i en viss ålder, speciellt i pubertetsålder. Så de kommer bli till och med viktigare som en vuxen, som deras egna föräldrar ibland, så här, för vissa barn. Men en, nu när den här förra lockdownen var på gång, så var det, hade vi ett sånt problem som Janina just tog i, att det här, när ungdomsgårdarna stängdes, så hade många barn missat de liksom den enda vuxna kontakten som de egentligen, eller förnuftiga vuxna kontakter som de hade i vardagen. Och då fick de här ungdomsledarna faktiskt leta efter barnen på nytt för att få tag på dem via chatt eller via telefon eller vad de sedan använde för olika medier. Och det är just det problematiken finns just när man inte kommer åt de här ungdomarna. Det är viktigt att idrottsverksamheten, hobbyverksamheten fungerar, att de kommer åt en ansvarsfull vuxen som de får ha på fritid någonting vettigt att göra. Och samma att ungdomslokalerna och ungdomsgårdarna hålls öppna. Så vissa alla möjliga kulturverksamheter också för att de har någonting att göra på fritid. De kan socialt hållas ihop med sådana som tänker lika.
Mm. Det här är ju flera nu som du räknar upp, sådana här stödfunktioner som barn och unga nu har gått miste om. Och för, såklart också kontakten till mor- och farföräldrar, som ju också är ju i stor utsträckning urspelat. Så de är ju också jätteviktiga för att stödja hela familjen. Och jag funderar ännu, vad tänker du, Janina, om allt det här som har fallit bort, som normalt sett har en sån här stödande funktion? Nu pratar vi om att ungdomsgårdarna är stängda och så här.
Det som egentligen, jag förstår att vi ska gå med hälsan först, så att man måste liksom skydda oss för smittan. Men det som vi har varit liksom lite ledsna över är det att när skolhälsovårdarna, kuratorerna och många sådana människor som finns i skolan som ska stödja eleverna, deras arbetstid har gått in ut i corona olika saker så mycket att de inte finns lika mycket på plats som förut. Och lärarna har ju verkligen överloppsenergi nu. Det går allt åt till att de klarar av det här vardagen i skolan. Att nu borde man i varje fall inte dra ner på de vuxnas insats i skolorna, utan att det skulle finnas där till hands, så att när bara ungdomar känner att jag behöver nu någon vuxen, att det skulle finnas någon som alla kan hitta. Att förstås kan vi ha frivilliga stödpersoner för många som man ber om skilt, men det skulle borde finnas i skolan till hands hela tiden, just någon skolsköterska, någon som du kan gå och prata till när det känns att nu blir livet för tungt. För att vi är mest rädda för det, att de blir ensam i sina problem och att de gör någonting riktigt, riktigt illa åt sig själv i sin ångest över att livet känns så meningslöst.
Mm. Ja, vad tänker du om det här, Eva Österbacka? Det är ju så att skolhälsovårdarna till exempel i stor utsträckning nu har tagits in för att göra sån här corona-arbete, så att säga, och skolhälsokontroller till exempel skjuts på framtiden, och barnrådgivningen är en annan sån här förebyggande vårdform som också från och till har varit på sparlåga här. Vad tänker du att det här får för konsekvenser, att just de här stödfunktionerna liksom nu gör andra saker än det de borde?
Ja, alltså, det är en stor risk som man har valt att ta. Alltså, om man jämför situationen efter 90-talskrisen, så skars ju en hel del ner också, och vi såg att det fick förödande konsekvenser för vissa. Så att de som verkligen behöver den här någon vuxen utanför familjen för att familjen inte klarar av att ge stöd, så har ju ännu färre då att kunna vända sig till.
Var skulle du säga att det är speciellt riskabelt att spara in vilka sorts funktioner?
No, i synnerhet nu när den mentala ohälsan breder ut sig allt mer och mer, så är det ju skolhälsovårdarna och kuratorerna och psykologerna som definitivt inte borde skäras ner.
Här kommer vi in på just det här med skolpsykologer, nämligen Svenska Yle presenterade igår en kartläggning som visar att tillgången på skolpsykologer varierar jättemycket i Svensk Finland. De siffrorna gäller 2019. Värst var läget i Pedersöre, där psykologen ska ta hand om 1400 elever. Men till exempel Pargas här nu då, så har inte särskilt mycket bättre läge. Där ska skolpsykologen klara av 1000 elever. Och detsamma menar du, Vesa Hanski, att gäller mer eller mindre för de svenska eleverna i Åbo också. Att det ligger kring 1000 elever där också på skolpsykologens ansvar. Vad tänker du om det?
Två psykologer är på svenska här i Åbo, de har cirka 1000 elever på sitt konto. Jag har liksom svårt att tänka mig att ifall det är en elevmassa, att man ska kunna alltså något slags fortgående så kallade patientförhållande med någon heller, utan det närmaste är att man besöker och sen konstaterar man, sen försöker man kanske föra barn och ungdomar vidare någonstans till något annat ställe. Att det är lite sånt liksom, man har någonting, men sen är det slutligen sen någonting sånt som finns det tillräckligt att man kan ingripa de problemen som finns till handa. Att det kanske är en tjänst som man erbjuder, men sen att när problemen kommer så tycker jag kanske lite mer bearbetning på den sidan, att man ska kunna få någonting liksom vidare. Då redan i skolan jobbat med att tusen verkar nog ett förskräckligt stort liksom antal av elever. Att jag kan inte förstå liksom att en sån person kan tänka sig att man känner då alla till exempel. Det är helt omöjligt.
Vad tänker du, Eva Österbacka, vilken räkning kommer vi att få betala för att den här typens förebyggande arbete dras in?
Mental ohälsa verkar att öka år från år. Och om stöd sätts in tidigt så kan man kanske förebygga eller till och med förhindra mentala problem eller psykisk ohälsa. Eller att symptomen inte blir så allvarliga så att individerna ändå kan på något sätt fungera och kanske komma tillbaka. Men om det här försvinner så då har vi den här förlorade generationen som aldrig mer kanske kommer tillbaka till ett fullgott liv, utan det liksom årligt liv eller lidande livet igenom och det drabbar den enskilda individen och deras närstående och hela samhället.
En skolpsykolog som jag har varit i kontakt med berättar att köerna till ungdomspsykiatrin är jättelånga just nu. Avdelningarna är fulla och det skriver också Åbo underrättelser om igår. Att vid den ungdomspsykiatriska avdelningen i Åbo så ser man att ångest, ätstörningar och missbruk är ett ökande fenomen bland unga. Och chefen där säger att det talas mycket om de unga, men vidden av den tragedi som coronaepidemin innebär för de unga uppfattas inte. Vad tänker ni om det? Vilken är vidden av det här? Vad säger du, Janina Andersson?
Just idag, morse när vi hade veckomöte, så fick jag höra att det var någon som hade haft kontakt med en ungdom som hade varit in där. Just på det här stället, men att det var liksom dubbelt flera inne. Det var 9 personer liksom boende eller rum eller så här, men det här var 18 människor. Det är bra att de tar in alla, men det betyder att det fanns personalen var ju inte i den proportionen, så det blev väldigt lite stöd egentligen, fast de var intagna. Och den här ungdomen hade sagt att jag litar aldrig mer på det här stödet man får av samhället. Det här var inte något värt, att jag var aldrig mer någonstans. Att när mamman sa nu att nu är det jättesvårt att få den här ungdomen övertygad om att du kan gå på nytt och söka hjälp igen, för den var så besviken med sin första upplevelse nu som 14-åring. Men det som jag tänker är att om man gör det lite bättre i tid så kan det göras med väldigt små medel. Det behöver inte vara en psykolog eller psykiatriker eller vård så här. Att om man lite mer skulle kunna ha de här frivilliga människorna eller sen också professionella stödpersoner, så att före man är så långt att man väggarna faller på en, att man får då ren prata med någon. Att man får börja liksom se ljus i framtiden, att någon tar en på allvar och lyssnar på en och bryr sig om ens liv. Så det skulle vi kunna ge så väldigt mycket fler barn för ganska lite pengar, att det inte går så långt att de måste komma in på vård för att det redan är så illa däran.
Vi var lite inne på det här redan, Eva Österbacka, alltså den här jämförelsen med den här laman på 90-talet och de som var barn och unga då. Alltså hur meningsfullt tycker du att det är att jämföra med den gruppen då som var barn och unga då i början på 1990-talet och det där då laman slog till och de barn och unga som vi talar om nu, alltså vilka likheter finns det?
Alltså, samhället har ju förändrats ganska mycket sen det. Så att vissa, även om vi har vissa likheter, så är det ju mycket som har ändrat. Men så som det var då på 90-talet så hade vi ett mer jämställt samhälle än vad vi har idag. Att inkomstklyftorna har ökat och skillnaderna har ökat i samhället. Så att skillnaderna är större idag än vad det var då. Men det som hände på 90-talet var ju att familjernas ekonomier brakade samman ganska drastiskt. Arbetslösheten steg i höjden och skulderna steg i höjden eftersom det var många som hade tagit olyckligt mycket lån och liksom hela krediten hade brakat ihop eller kreditsystemet brakat ihop och liksom, så det var, idag har vi ju inte samma problem, även om hushållens skulder är mycket högre idag, men räntenivån är ju så gott som obefintlig, så att, att de här enorma räntorna på 90-talet på 15%, så kommer vi ju inte att se på långa tider. Så att vi har liksom olika, och det som påverkar familjerna då var ju att det var många som deras inkomster brakade samman. Men ännu idag har vi ju inte sett den här stora konkursvågen som många var rädda för. Och arbetslösheten har ökat marginellt, även om en hel del är permitterade. Men det finns fortfarande hopp om att vi ska återgå till någonting normalt. Så konsumenternas förtroende finns fortfarande kvar, att det brakade ihop då på 90-talet. Så det var på något sätt den här krisen, ekonomiska krisen var ännu djupare, men det kan hända att vi inte har sett fullt ut ännu vad som kommer att komma, såvida vi inte får pandemin under kontroll och kan börja återgå. För jag tror att när vi kan återgå till någonting mer normalt, så kommer läget för många familjer att återgå till någonting normalt, alltså ekonomiskt. Mm. Även om det finns familjer som har det ekonomiskt knepigt nu också på grund av pandemin. Men den här omfattningen är inte lika stor. Men å andra sidan så är skillnaderna mycket större idag än vad det var då på 90-talet.
Utgångsläge för familjerna.
Ja.
Liksom. Mm. Kan du ännu kort säg Janina här emellan.
Jag tänker mig så att då på 90-talet så var det så jättemånga som brakade, att man kanske, det var så att säga, en gemensam upplevelse. Det gick dåligt för väldigt många, men man kände sig inte sen så särskilt. Nu är det så väldigt många familjer som det egentligen inte har ändrat så mycket i praktiken för. Så om man råkar nu höra till de familjerna där föräldrarna har missat sina inkomster, så det ändå finns en hel del som har gjort det. Så då blir det relativt sett tyngre för just de individerna. De är kanske inte så många, men när de ser att omkring sig så får ungdomarna samma sorts liv som förut, men i min familj är det nu besvärligt, så kan det vara ännu tyngre att bära för de här enskilda, fast de inte är så många.
Mm. Just det. Vad kan man ännu Eva säga om de som på 90-talet då var barn och unga då liksom drabbades av den krisen? Hur gick det för dem?
Det som man såg då, att de som höll på att övergå från utbildning till arbetsliv, så lyckades inte så jättebra. Att vi hade en ganska stor svacka gällande arbetslöshet bland unga då i efterdyningarna av 90-talskrisen. Och det som man kanske kan se som risk idag, alltså då på 90-talskrisen så var det ju främst familjerna som drabbades ekonomiskt, och sen i förlängningen var det statens ekonomi som drabbades på grund av höga arbetslöshetsersättningar och liten andel i arbetskraften. Medan idag är det ju staten som har upptagit en massa lån och ökat skuldbördan, så att i slutändan är det ju staten igen som ska spara, och då kan då liksom stöden och servicen till barn och unga drabbas igen.
Mm. Just det. Men de som var på väg in i ett arbetsliv då, till exempel bland de här unga, så hade svårt att ta sig in där.
Men i dagens läge, så om vi återgår och liksom arbetsmarknaden börjar dra igen, så har vi inte lika stor svacka nu som vi hade då. Men de här offentliga sektorns service och stöd, så kommer antagligen att drabbas. Och om politikerna då blev klokare från 90-talskrisen och inser att det lönar sig inte att spara på barn och unga, för att med små insatser så kan man göra mycket i förebyggande syfte, medan det är svårt sen att lappa till i efterhand om det har brakat ihop.
Du har, Vesa Hanski, sagt att du är orolig för den räkning som vi kommer att få betala för det här ännu, just vad gäller de här unga som kanske nu på något sätt faller mellan stolarna här eller har svårt att komma vidare. Vad tänkte du då?
Jag tänkte närmast liksom att när vi inte kommer åt de här ungdomarna just nu så bra som man kunde komma åt. Och när det framkommer de här problemen hemifrån sen senare, och kommer, när vi måste möta dem på gatorna, i hemmen, i skolorna, på ungdomsgårdarna. Så det här, så jag har en sån tanke liksom, att vi har massor av sådana, inte massor, men ska vi se en viss mängd ungdomar som har fallit utanför, som inte kanske har orkat studera, De har lämnat sina hobbyn, de har tappat sina kompisar, de har dålig kontakt med sina föräldrar. Och kanske som Janina just sa, den här den lilla stöden här som man skulle kanske kunna lite försöka erbjuda här emellan, så kan det hända att lilla stöden räcker inte mera, utan det är mera stöd. Och vi ser ju inte det ännu, men den känslan som inte kanske baseras helt mycket på fakta, men den känslan som jag har genom mitt yrke då, som jag ser barn och ungdomar, nu har de försvunnit från gatorna egentligen, men de finns ju där ändå någonstans. Och jag antar att vi kommer att möta dem i något skede på ett lite annat sätt.
Mm. Men du Janina, du ville inte att man skulle börja prata om någon förlorad åldersgrupp här eller något sånt, stämpla de här nu som på något sätt
alltså jag tycker olyckliga. Att vi ska göra allt vi kan, men det påverkar väldigt mycket hur en människa själv ser sig. Om när jag var 5 år när min mamma och pappa skildes, och jag var bara 5 år och ändå hade jag har sagt då att jag ska inte bli sån där som alla skilsmässobarn blir, jag ska inte bli ett problembarn. Att en 5-åring visste att samhället tyckte att då blir man problembarn. Nu får de här läsa överallt och se omkring sig sådana här rubriker att det här är nu går det dåligt och det här blir bara skit. Så då när man själv börjar tänka så blir det ännu starkare, då blir det börjar mata sig själv så. Utan vi måste nog liksom hitta lösningar och söka de här liksom positiva framtidsvisionerna för de här ungdomarna. Ett liv är inte på något vis förlorat, utan det är lite annorlunda bara. Och samhället är med er här, vi är alla med er här. Vi tror på er och vi kommer att stödja er. Att ni är inte ensamma, vi tar ansvar tillsammans för er. Och det kommer att gå bra för er. För den känslan behöver en trygghetskänsla, att de kan lita på det här samhället och de kan lita på att de har en bra framtid.
Vad tycker du Eva Österbock att man absolut borde göra nu i det här skedet för just den här gruppen?
Ja, att se till att det finns någon liksom där för alla. Om det är så att familjen inte räcker till, så är det då, behövs det frivillig verksamhet på något sätt? Behövs det hobbyer? Eller behövs kamratstödet vid ungdomsgården? Eller liksom, egentligen hela paletten att försöka minimera skadorna genom att erbjuda så mycket social kontakt som möjligt.
Vad säger du, Vesan, skulle du sitta med i Åbos ungdomsnämnd också, tycker du att man, hur går diskussionen, att ser man vidden av det här eller vilka åtgärder som borde läggas in eller?
No, just det här liksom det här, ska vi säga, det unga stöd via vuxna och sen just det här kamratstödet. Så det har konstaterats liksom nu även viktigare i och med att de inte har sett sina kompisar så mycket. Och inte kanske sitt sådana vuxna som de har varit trygga att diskutera om alla möjliga ärenden som man haft. Det här stödet som måste nu liksom påpekas nu när de har kontakt med era och får ha kontakt med era med andra människor. Och sen kanske det liksom att myndigheterna och aktörerna sinsemellan så måste ha ett klart bättre samarbete. För att det blir ganska lätt på det sättet att man ser ett problem framför sig, så gärna skyfflar man under. Det är som att sätta ett besvärligt beslut som man vill lite sätta det åt sidan och återkomma med saken. Så att man inte liksom sätter det barnets ärende bara åt sidan och skyfflar undan till någon annan, utan man försöker få det faktiskt tillsammans med en annan aktör på ett sånt sätt löst att barnet har det bättre efter det.
Tycker du att det är så här inom myndighetssamarbete att man skyfflar det på något vis åt någon annan?
No, om vi nu diskuterar före det här sändningen om det här Forsby-ärendet. Och jag har en sån känsla nu, utan att veta någonting desto mer än själva fallet, men att det går så pass långt för en 16-åring, så måste man falla någonstans emellan. Det kan inte vara något påhitt som man hittar på mitt i allt. Både för den som har blivit drabbad och de som har gjort någonting. Så att jag har sån, den känslan har jag liksom att de här besvärliga fallen, så man får inte grepp om dem på något vis. Det kan hända att de kommer till socialmyndigheten först, polisen kommer där säkert ganska samma härva. Och ganska snabbt börjar man liksom föra dem vidare till hälsovårdsmyndigheterna för att lösa vissa problem. Men sen kanske det blir en sån ond cirkel att de rullar på i det här maskineriet hela tiden fram och tillbaks. Utan att liksom någon tar ett ordentligt grepp om de här ungdomarna att få dem att styra åt rätt håll.
Ja, ni vill polisen gör er sak och sen ska... Jo, Janina.
Och här just tänker jag, det som skulle vara viktigt att de vuxna som ser barn och unga, att de skulle ha något säkra paket som de kan erbjuda, för de vill inte nästa i problemet om inte de har något att erbjuda, för om du tar i någonting så då måste du också göra det till slut. Och då borde alla kommuner och alla ha klart så att alla de här vuxna vet genom vilka kanaler får du om du behöver då en frivillig, om det är en liten sak eller en proffsstödperson. Det finns de här så att säga säkra, trygga människorna som du kan erbjuda den här ungdomen. Att du inte behöver säga att vi ska se om du ska hitta någonting och så hittar man aldrig någonting eller så blir det bara hänga. För då tappar den här unga helt förtroende på att vi sköter deras saker. Att när man får oro så ska borde de alla de här människorna som ser ungdomarna, när de känner att nu är jag orolig, så ska det finnas genast att de är möjlighet att ordna vidare till någon trygg person som finns där sen och inte byts hela tiden. Och det här är det jag tycker vi borde ha börjat ge, för det kostar inte så mycket. Att ge i varje fall för en halvtår eller någonting, så man kollar att gick det här okej? Är det nu kan man kanske släppa det här, nu är det redan okej. Men att när man får den här orokänslan att det ska finnas något konkret att ta tag i, och inte bara man så att säga skriver upp det.
Hur långt ifrån det här är vi idag, tycker du?
Då det är väldigt olika. Jag vet att till exempel på rådgivningen, vi har bra samarbete med rådgivningen, så väldigt många där vet att vad de har rätt till. Att de kan be om en sån här familjefadder, eller de kan be om någon vän för en invandrarmamma. De vet varför de ska be om det här. Men jag vet inte att vet alla ungdomsarbetare, vet alla varför de kan få sådana här stödpersoner. Så det är kö också tyvärr. Det är kö till väldigt många av de här grejerna. Det är brist på det här. Men att man det här, om man satsar på det här, att det finns människor till hands, det finns vuxna som finns där att använda för de här ungdomarna, så då funkar det. Och jag tycker det fungerar för våra så bra, till exempel när det gäller rådgivningen i Åbo, så har vi lyckats få det fungera. Sen är det mera kö när det gäller, och jag tror inte att alla lärare och alla vet inte om att det finns att få sådana stödvänner åt barn och ungdomar. Men att Där har vi nog något att jobba med ännu, att både att skaffa till sådana och öka den här verksamheten, och att säga att alla vet om det, alla lärare och alla, att det finns sådana människor du kan vända dig till som du snabbt får en stödperson och en elev som du är orolig för.
Just det. Här får vi tyvärr sätta punkt för idag. Vi sätter alltså punkt för dagens slaget efter 12. Så tack så hemskt mycket till er som var med här. Janina Andersson från Mannerheims barnskyddsförbund. Eva Österbacka från Åbo Akademi och Vesa Hanski, polis och medlem i Åbos ungdomsnämnd. Jag heter Maria Nylund.